Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside-podden. Vi är mitt uppe i ett slutspel som är till en final, men vi är också lediga här mitt i allting när vi har en ledig dag inför finalen som ska spelas på Hovet fredag kväll och sen är det då söndag där både jag och Daggen är lediga, men Fredrik och Kajsa och Harald och Tobbe gör sig redo för att dra till Hovet på fredag kväll. Och innan vi går in på den matchen som spelades på tisdag kväll måste vi beröra det som skedde på tisdag förmiddag. För det är ju faktiskt så att Fredrik fick äran att göra comeback som tränare i Bås. Och du var pressad länge men kom ut med en seger.
Vilken framgångssaga. En final. Det var inte bäst av 7 i det här fallet, utan det är... Jag tror att det var Håkan Juholt som kallade det klägget. Va? När folk som känner varandra i en och samma värld kommer samman. Och så var det lite här. Det var hockeyfolk, det var journalister, det var företagsfolk kopplat till Hockeyallsvenskan som bjöd in till det här. Och jag fick stå där, leda laget till en 5-4 seger efter ruskig dramatik kan vi säga. Och jag vet inte, Dagen, vill du själv berätta om din roll?
Ja, men ganska betydande roll också. Eller vad skulle du säga, coach?
Ja, men
man skjuter från mittzon när det leker hockey så får man en betydande roll.
Ja, men grejen är så här, 10 sekunder kvar, 5-4 leder vi med. Söderström, Niklas Sundström är på isen, åker ut självmant. Söderström har inte sagt någonting att han ska ut och ta tekningen. Söderström, upp med fingret, Susse, kom tillbaka. Daggen, in, ta teken. Jag litar på dig, tittar han på mig. Men alltså, de ögonen har jag aldrig sett förut från Söderström också. Jag litar på det nu. Klockrent tek, rätt bak, seger.
Så, det är inte Susse, många som har plockat av Niklas Sundström med 10 sekunder kvar tek i egen. Men vi gjorde det var framgångssaga. Men det ska jag också sägas i det andra laget, Dagen. Vill du, jag lämnar ord och bild till dig.
Jag tror nästan att Lars, den kaxiga målvakten som har byggt upp det under flera dagar och sa att det ska bli så lätt och jag ska ta dina skott och det ska är så lätt att stå i mål. Så du kan väl få berätta själv
vad som händer. Vi låter Lars berätta först, ja. Sen kan vi säga vad vi tänkte, trodde och hur rätt vi fick.
Ja, ryktet började ju sprida sig där under söndagen och måndagen att jag hade tackat ja till att stå i mål. Och det var ju det första som hände var att Daggen satt i 1,5 timme på vägen från Umeå till Örnsköldsvik och sa: första slagskottet ska sitta mellan ögonen och nästa i pungen. Var jävligt kaxig. Men jag var också lika kaxig tillbaka.
Exakt.
Men jag var lika kaxig och sa det, jag ska inte släppa en jävla puck. Det börjar med att jag kommer in i omklädningsrummet, ska ta på mig grejerna. Bredvid så sitter han som ska stå i mål i andra målet. Och det är ju då alltså Linus Karlén som har varit med och, jag vet inte om han grundat Nocco, men han jobbar åt Nocco, de här tyngre. Och han har ju en fysik därefter. Han är ju så vältränad så han skulle kunna bryta av mig på mitten och slita mig och kasta mig i en tekningscirkel i vardera zon. Men han, nya grejer såg ju hur proffs ut som helst. Jag var helt slut redan när jag hade tagit på mig grejerna. Jag hade inte ätit någonting förutom en liten fiskbit till lunch. Jag hade inte druckit någonting. Efter två perioder då hade jag varit ute och spexat lite grann. Satt stopp i mål. Vi ledde med 2-0. Plockade ut mig själv och spelade 6-5. Allting gick bra. Adam Johansson på Expressen var framme vid någon tek och kaxade upp sig lite grann. Då åkte handskarna av och han skulle få stryk såklart. Men så efter det kom 5 minuter och andra perioder så kände jag att min balans har börjat svikta ordentligt. Och så kände jag att jag håller på fan på att svimma. Så efter ett tag så fick jag ju bara slänga in en vita handduk och säga, jag ska ju faktiskt jobba ikväll. Jag var helt dränerad på vätska och svimfärdig.
Jag var faktiskt rädd för att du skulle dö. Det såg nästan ut så. Men vi pratar ofta om, i lag så är det ofta spelare som har lite dålig självinsikt. Och Lars, du stod alltså uppvärmning 5 minuter och räddade 6 skott. Det var det du gjorde för matchen.
Ja, men det var väldigt jobbigt. Det blir
det är första gången efter över 20 år som tränare, så är det första gången jag och motståndartränaren strålar samman för att i enighet oroas över hans målvakts förfall. Så vi lämnar alltså bänken för att verkligen kolla upp, och då var oron steg i Hägglunds arena i väntan på klara besked. Han lever, då kunde matchen fortsätta.
Det spreds ju som en löpeld där också. Det var ju inte så att folk hade missat att jag hade klivit av den där matchen. Hånen stod ju redo, men folk var faktiskt rätt snälla. Det var ju Johan, Mr. Mär och Svensson som var coach i det andra båset som kom med resorb och såg till att jag överlevde det här. Men ja, den matchen, det var kul att mötas. Daggen var ju faktiskt kanske MVP i matchen. Och men han tog det kanske lite väl seriöst och började skjuta slagskott från egen blå.
Men just när man får det förtroende från tränaren, äntligen efter så många år jag spelar, så äntligen en tränare som förstår mig.
Missförstådd i 20 säsonger. Ah. Sen kliver jag in första gången vi förenas i tränare-spelarläge. Och ja, jag ska säga, vi hade många fina filurer i mitt lag. Erik Ryman, överraskande bra, skulle fortfarande kunna spela för norska landslaget tycker jag, som han såg ut där.
Adam Gabriel Johansson Mondial tog det på liv och död.
Adam Johansson var mycket taggad för det där, det kan jag säga.
Men grejen är att desto längre matchen går så ser jag i Fredriks ögon att det här börjar gälla mer och mer för honom. Och vi låg under där med 2 mål och jag ser att han börjar toppa lite, han tar bort de här som inte kan riktigt spela. Daggen, du hoppar in när nästa kommer, du säger inte till någon, hoppa bara in och kör. Vi vänder matchen, Robin Figren som spelar i andra laget börjar skrika på sina medspelare i andra båset. Alltså desto längre den här matchen gick, man börjar känna så här, nu, man vill bara vinna till vilket pris som helst, oavsett vad det är för något.
Och fram till det hade ju Robin Figren, man mest åkte runt med en GoPro, som var den enda spelaren som vi hade i vårat lag egentligen som har spelat hockey i närtid. Ska det också flikas in i det här också att det kom ett oroande sms från våran kollega som var på plats, Stefan Sättling, till våran chef, där vi sa att hur går det? Jo, vi har en expert som har tappat rösten för han skriker på tränarbänken och vi har en programledare som har svimmat. Men förutom det så ser det bra ut för kvällens sändning. Ja, det var bra. Häftigt var det. Kul.
Det
var kul. Till kvällen då. Modo mot Djurgården och till final nummer 2. Jävla drag i Hägglunds arena, och det som var mest påtagligt var väl buropen mot Garpen. Alltså kom varenda gång han zoomades in på jumbotronen.
Det gjorde de faktiskt bra, måste jag säga, hemma publiken.
Väl tajmat.
Jag har nog aldrig sett en tränare direkt som har varit uppe så mycket på jumbotronen heller.
Men det är ju, ska vi vara helt ärliga, så är det ju ofta så. För att en match, alldeles oavsett hur mycket publik och vilken arena det är, för att den ska verkligen tända till, så behövs det några olika element. Något halvrisigt domslut, en bra prestation och framförallt den där typen av när man... Känslan är bland publiken att nu ska vi tala om för Garpenlöv att hörru du, så där uttrycker man sig inte som man gjorde efter första matchen. Så det där ger ju energi till hela upplevelsen.
Det gjorde ju det. Och jag tycker också att det var faktiskt en riktigt bra match. Alltså jag menar, i stunder blir det ju liksom lite ställningskrig och sådär. Men om man jämför med det jag såg dagen innan mellan Växjö och Skellefteå, som inte föll mig hockeymässigt i smaken. Jag tyckte att det var en fruktansvärt tråkig match att se på, men det kanske blir bättre nu i final 3 som spelas ikväll. Ja. Så tycker jag att det var en roligare match att se.
Jag tror, ja precis, underhållningsmässigt var det roligare såklart, det hände mer, det var mer öppna spel åt båda hållen. Men jag tror för tränarna, jag vet Fredrik, om du hade varit tränare i ena båset, det var ju verkligen målchanser man släppte till, man bjöd andra lag på målchanser, och kollar man på vad som ska vara vinnande i längden i en finalserie, ja man kanske måste vara lite tråkig. Vi ser Modo som trycker på spelmässigt, men är det vinnande?
Jag tänker väl, och har alltid gjort, att det blir ju så här, förväntningar byggs upp ju längre ett slutspel går, så är man fram i en finalserie, så tror jag att många tänker fel, att det är då det verkligen ska explodera. Men det är ju egentligen raka motsatsen. Det står väldigt mycket på spel, det är två skickliga lag, du vill bjuda på så lite som möjligt, och det gör ju att det kan uppfattas, eller att det är tillknäppt. Det ser vi i SM-finalen, vi ser det i den här finalen. Det som jag tycker händer i match 2 är ju det du är inne på delvis, Dagen, att det är mer öppet, och det kom ju också ur slarv. Jag tycker att det är situationer i första perioden framförallt som är, det är en del felpassningar, svårt passningsspel, det är man tappar folk högt upp i banan, och de här båda lagen är ganska duktiga i sina kontringar och omställningar, och då blir det öppningar. Så att vill man få den bästa hockeyn, och frågan är, det är ju subjektivt, vad är en bra hockey? Är det 9-8 och en massa tacklingar? Är det slagsmål? Vill jag se smart tänk? Det är lätt att klaga på Växjös sätt att spela på. Och det här har jag sagt så många gånger under säsongen, men jag säger det en gång till. Det får man tycka att det är tråkigt, men jag tror inte att det är särskilt tråkigt att vinna serien och att möjligen vinna ett SM-guld. Så att, är det underhållning? Är det prestation? Är det det sportsliga? Eller vad är det som är viktigt? Men om vi håller oss till den här serien, så tycker jag att jag slår in en öppen dörr när jag säger att det är två jämna lag. Vi har haft två overtimes och varsin seger.
Men det är såklart, alltså jag var inte, första matchen så var det ju, man känner lite på varandra, det är lätt att det blir så där. Men framförallt man var så kontinuerligt, låg på rätt sida, man chippar ut puckar, man spelar liksom lite på den andras misstag, man vill inte bjuda någonting. I andra matchen var det helt tvärtom. Första perioden bjöd det verkligen upp. Sen är det ju jag tycker att Modo är otroligt ineffektiva, och det är där man förlorar matchen också. Man har inte powerplay som fungerar. Djurgården kanske inte gör sin bästa match i andra matchen här, men just att man grundlägger den i Myrenberg i mål och sen ett fantastiskt boxplay, måste jag säga.
Jag tycker att generellt så tycker jag att det, som du säger Fredrik, det är otroligt jämnt. Men Johan Garpenlöv sa ju efter den första matchen, han tyckte att Djurgården har varit bättre 5-5. Och i den här andra matchen tycker jag att spelmässigt är ju Modo bättre i båda matcherna, är ju min syn på det hela. Jag tycker att de har spelat bättre, men sen är det ju inte att spela bättre som man tävlar om. Och jag menar, nu är det 1-1 och nu är det helt plötsligt fördel i Djurgården.
Ja, och man ska inte tro på vad tränare säger. Och det vet jag av egen erfarenhet, för att du talar minst lika mycket till dina egna, till dina frälsta, för att du vill på något sätt sända ett budskap. Det är en taktik i det också.
Det är väl bara det man gör när man uttalar sig i princip numera.
I mångt och mycket är det så. Och att man då står upp för sitt lag för att inte ge motståndarna någonting, så kan det ju givetvis vara. Men jag tycker också att på ett enkelt förklarat sätt så har Modo stått för lite mer av kreativitet. De är ju ett mer spelande lag än vad Djurgården har varit. Därför kan jag reagera på, vi ska inte fastna i den här domarkritiken, eller vi kanske kommer till den sen, men att använda det argumentet att Modo och Djurgården skulle vara de mest spelande lagen i ligan och därför tycka att det skulle drabba de spelförande lagen, det köpte inte jag riktigt på Djurgården. Jag tycker att en stor förklaring till att Djurgården är i en final och att de har en liten fördel nu när man vänder till Hovet, det är just för att de har förenklat sitt spel. De har en spelare som jag tycker är över sin förmåga just nu, tack vare att man har ett relativt enkelt försvarsspel att förhålla sig till, som gör att Modo får en viss frustration. Och det här skapandet av chanser som Modo har, det är ju naturligtvis en tröst, men jag vet också själv att känslan kommer snabbt över till frustration när du tycker att vi har fört matcherna, vi har skapat mer, men vi gör inte mål. Och det finns ju ingen som kommer kunna sitta och säga med gott samvete på midsommarafton att fasiken att vi torskar, men vi borde ha vunnit för vi skapar mer. Det finns inget som det handlar om. Det här är att först till 4 segrar, sen hur det ser ut, det är irrelevant. Och just nu så tycker jag att Djurgården till några procent mer är beredda att verkligen spela för att vinna. att man är beredd att, att tänja på gränserna lite grann. Och det säger att, bara ge mig ett, jag ska ge er ett kort exempel. Vi vet vad Garpenlöv sa efter match 1. Jag läste en intervju med Karlin efter match 2 som sa, eller jag såg en intervju där han sa att nej, men den utvisningen är overtime. Blåst det blåst, vad ska vi göra åt det nu? Det är ju hedersvärt. Det är moraliskt riktigt. Men när det står så mycket på spel så är det också, vare sig man gillar det eller inte, att tänja på gränserna är en del av spelet.
Skulle du säga att allt? Du måste hitta en väg för att tänja de gränserna och spela på gränsen hela tiden. Om det är så för Garpen att stå efter matchen och sätta press på domarna som man gör, sen att det inte gav någon effekt. Modo har ju fruktansvärt mycket powerplay, så det var ju starkt av domarna att kunna stå emot, för det sitter någonstans i bakhuvudet på när de kommer in den kritiken såklart. Men jag tycker att Djurgårdens sätt att kritiken mot domarna att man ska vara spelförande, håller jag med Fredrik. Jag tycker man, deras backsida är, man sminkar liksom över den med det här enkla spelet, och det har man gjort väldigt bra, för den är inte spelskicklig. Sen tycker jag Stefan Elliot Schilling hela tiden växer nu. Sen har man ju en forwardsuppsättning som är spelande, man driver mycket puck, man tar in den i fart, men man har inte varit spelande och man ska, är inte ett förande lag. Men där man har gjort bra är verkligen att spela på rätt sida, fokusera på sitt försvarsspel och sen ta chansen när den ges.
Nu har ni båda sagt att de spelar enkelt och det slätar över en hyfsat grå backsida. Vad menar ni med det?
Ja, men just nerifrån, menar, ibland
kör du.
Jag tänker så här, om man kollar på hur de spelar upp pucken när man får det dum på sig, oftast skickar den enkelt, tar upp den mot ytterfors, skickar ut den, inte konstruktivt. I början av säsongen tyckte jag man spelade hela tiden. Man skulle hålla pucken inom laget, höll den nerifrån, skulle spela ut till varje station. Just nu ser man hur snabbt man tar ut pucken ur zon för att inte ge Modo de här längden på anfallen, framförallt när man får pucken mot sig i dumpsituationer. Man skickar ut den snabbt, gör det enkelt.
Man kan väl enkelt förklara att jämföra lagen, att Modo har en högre grad av kreativitet i sitt spel, och det ligger ju i den enskilda spelarens karaktär. Tittar man på David Bernard, tittar man på Nässén, Ingman som också har en förmåga att ibland vilja spela, det är ju en härlig hockey. De är kreatörer, medan Djurgårdens backsida ser lite annorlunda ut. Men jag skulle också vilja inkludera forwards, alltså att det är hela försvarstänket, att man är lite mindre riskbenägen från Djurgårdens sida. Man är lite mer samlade. Och mot en offensiv som Modo har, som vill trumma på och som vill snurra, så har inte Modo den här akkuratessen, skärpan, effektiviteten. Så det är ganska tacksamt att spela mot, att du till slut vinner puck, ställer om och går därifrån. Sen tycker jag fortfarande har det inte utkristalliserats någonting från två matcher. Jag tycker inte att det är så att det är fördel något av lagen egentligen. Ska jag tvingas jag säga, så tänker jag rent matematiskt att Djurgården knyckte en seger i Örnsköldsvik, att det ska ligga till deras fördel. Men den här matchserien nu vänder till Hovet, så vet vi ju det som alla pratar om, eller många nämner åtminstone, att det skulle vara ett och det är ju ett massivt tryck på Hovet. Så har jag påminner jag igen om att jag var och tittade på den första matchen Djurgården-Timrå, kvalet för ett drygt ett år sedan, där Djurgården började så bra för att sen Timrå ska ta ledningen i den matchen, och då vänds ju den där energin till en frustration från publiken. Så det kan gå så oerhört snabbt på Hovet, från hopp till förtvivlan.
Då spelar de negativ kval, nu spelar de positiv kval. Det kan också spela in lite på publikens anda när man är där.
Ja, det borde kunna göra det. Sen tror jag inte att, alltså, en supporterhjärna tänker ju inte nämnvärt mycket när pucken är igång.
Den är bara passion.
Ja.
Sen är det ju, jag kan inte, det här powerplay som Modo sätter upp i den här match 2 är ju alldeles för dålig. Det är ju, går ju så sakta och man håller i pucken för mycket. Jag förstår inte att man inte ändrar om. Jag säger inte att man ska ändra om i formationerna, men att man spelar på samma sätt i 7-8 powerplay här nu, 10 powerplay totalt, utan att hitta en annan typ av form att spela på.
Ja, samtidigt så säger vi ju alldeles nyss att de skapar, och de skapar även i powerplay, briljanta chanser. Så hade man gjort mål på 2 eller 3 av de 12-15 kvalificerade chanserna, så hade det inte varit samma frustration. Så att det finns väl en, om jag försöker tänka hur de tänker i båset och i laget, så är det ju så att det här förlitar vi oss på. Men jag är tämligen övertygad om att vi kommer se korrigeringar inför match 3. när man hamnar i, med den här vetskapen och den statistiken, att man har gjort för lite mål. Det handlar ju om vilka som spelar, det handlar om vilka positioner du har, det handlar om vilka prioriteringar du gör i ett powerplay. Men sen är det också de här som vi hade bra bilder på senast och som jag vet att vi kommer prata om i match 3 här också, just det här att det tar sån tid. Och tittar du på, om jag generaliserar, ett bra powerplay idag så är det bra pucktempo. Du kommer till snabba avslut, du ställer boxen, du skapar problem för målvakten. Där tog det tid.
Jag tycker att de gör det väldigt enkelt för Djurgården. De spelar med det här paraplyt. Paraply, du ställer tre stycken. Lars, du är bättre på att förklara. Du ställer en upp, du ställer två på kanten. Woods, när sen ska skjuta, eller när sen skjuter ju knappt, men nu släppte han ju värre några skott innan. Det gör väldigt enkelt, speciellt när du inte spelar med någon bakom mål. För då kan också Djurgården fokusera på att ta de här skotten. Då har man en centralt och tar Dickinson framför. De behöver inte vrida på huvudet åt Djurgården just nu. Jag skulle vilja se att, om jag bara skulle titta hur jag skulle vilja spela det där, så skulle jag spela nerifrån mål. Bygga det bakom Djurgårdens mål för att få dem att vända på huvudet och sen komma på attack. För just nu när de försöker spela det här genom spelet, om de inte har kommit i skott innan så kommer de inte få isär den här boxen. För just nu försöker de hitta den perfekta passningen hela tiden. Och den kanske hittas någon gång. Men de måste få ordning på det här, för då, det är det som fäller avgörandet i den här matchen.
De två stora problemen som jag tycker att man kan se, det är ju att de har en som vill skjuta, det är David Bernat, och Riley Woods har för dåligt självförtroende för att skjuta när han får passningar som är, ja, men som är 90%. Och när sen skjuter jag, om man blir illa tvingad till det. Det gick med att den writer-skytten, och vi kollar på Läckerimäki till exempel i Djurgårdens powerplay, han är ju skottredo hela tiden. Danielsson är skottredo, Klasen är inte skottredo, han är inte där för att skjuta heller, och han gör det väl när han absolut måste, lite liknes en. Och Dickinson, som du är inne på, att istället för att spela ner bakom mål för att få den, de har ju den här klassiska rollen som man har på första stolpen till den styrande sidan, att Dickinson kan gå ner där för att få ett inspel mot Vela. Men den passningen har de aldrig lyckats hitta. Passningen från Dickinson in till Vela, i så fall har ju Dickinson försökt vrida in själv, och det har han ju inte lyckats med än så länge. Han var ju bra på det innan skadan, att ta sig in framför mål och skapa chanser från den sidan. Men Djurgårdens kompakta box gör ju att de har inte tid till det.
Sen är det ju, när sen kläppte iväg skott, Linus Claesson kläppte iväg skott senast. Det händer saker när man gör det. Det blir också mål när man gör det.
Jag har också uppfattningen att Djurgårdens sätt att spela boxplay är en förklaring. Jag tror inte att det går att säga att det är Modo enbart som inte får igång sitt powerplay. Jag tycker att Djurgården är väldigt systematiska. De har förmågan att, en sån liten detalj som att vinna teckningarna, som inte är en liten detalj utan en stor sak, kväva ett antal sekunder, fräscha gubbar in. Jag tycker att man har hittat en timing och ett väldigt genomtänkt boxplay, sättet man ligger rätt, sättet att använda klubbet, ta bort alternativ. Så att, såklart så är det där någonting som möts, och en oerhört viktig nöt, och det är ju ingen hemlighet som vi får Nobelpriset för när vi pratar om att special team har betydelse i ett slutspel och för vilka som går upp. Så att, är det någonting man jobbar med, i synnerhet i Modolägret de här dagarna de har ledigt, så är det ju att titta på video, att prata alternativ, att snacka med spelarna, att nöta på det för att på något sätt hitta ett hål i det. Och den sista punkten, det är en mental aspekt. De här två matcherna vi såg i Örnsköldsvik, så tyckte jag utifrån våran position som är i stort sett på bänken där vi står, så ser man inte den här självklara energin när du får ett powerplay, utan det är snarare en oro att vi inte ska göra det där målet. Och det är nästan svårt att förklara hur mycket det mentala spelar in. Plus att Djurgården då, som är sitt boxplay, har fått energi, hur mycket de än är bedrövade och förbannade över utvisningar. Men reder du ut dem så stärker det ett lag.
Och en annan grej som är med mer där handlar ju om den här matchen. Att vi har ju sagt att det var mycket målchanser i den andra matchen. Men det är också två målvakter. Båda har väl egentligen släppt varsin puck som de borde ha. Att Gudlevskis borde väl kanske ta Läckerimäki skott i match 2. Och Myrenberg bör väl kanske ta Ågårds skott i match 1. I övrigt är det ju, ja, men i princip prickfria målvaktsinsatser. Och det gör ju också att det blir snål till råga på bra försvarsspel. För jag tycker Modo också haft ett bra försvarsspel i den här matchserien i långa stunder. Och Djurgården har definitivt haft det. Så blir det ju svårt att överlista med tanke på att du dessutom då har en bra sista utpost i båda lagen.
Nej, men det som har varit då, Myrenberg tycker jag, vi pratade om han senaste podden tror jag, hur starkt mentalt han har kommit in i den här också. För om Lindbom skulle komma tillbaka eller Galaida komma tillbaka nu, så tror jag faktiskt man skulle gå på Myrenberg ändå.
Helt övertygad om att de kommer göra det.
Ja, det tror jag med, just att man kommer in när han har gjort det så bra. Men det är ju ett powerplay, de har 7-8, vad hade de, 7 powerplay i match 2.
De har 10 powerplay i rad utan att göra mål. De gjorde mål i det första i matchserien där Ågård gjorde mål ganska snabbt. Det var väl på den här utvisningen som Blomberg drog på sig, om jag inte minns helt galet. Eller om det var den som Victor Nilsson åkte på, jag minns inte. Men hur som helst så har de...
Det var ju den vi tyckte var billig som vi pratade om som en kompensation efter Nilssons smäll på Ingman.
Ja, men det kommer ju, det är inte så att... Jag menar, vi kan sitta här och orda och granska hur mycket som helst, men det kommer ju att bli jävligt tajt i både match 3 och match 4 och säkerligen match 5. Det som är nyckeln är ju, jag menar, det är ju, sägs självklart att nu tog Djurgården en i Örnsköldsvik, då måste ju Modo ta en av match 3 eller match 4 på Hovet. Så enkelt är det ju bara.
Det ska bli oerhört intressant att se. Jag tycker att det är fascinerande att vi har kommit så långt när säsongen har gått så galet snabbt. Då står vi i den finalserien och det är så vansinnigt mycket på spel, och att vi får följa de här lagen på nära håll och följa upp deras prestationer är ju en ynnest.
Innan vi går vidare från finalen så ska jag ju säga det också. Jag menar, att Johan Garpenlöv går ut och kritiserar domarna, det har vi sett i princip varje slutspelserie som har varit här senaste 10, 15, 20, 30 åren. Att man drar det kortet. Jag vet att ni var lite förvånade att Garpenlöv drog det redan efter den första matchen och sätter press på domarna. För det kan man ju i princip bara dra det kortet en gång, så är det draget. Det jag reagerade över, jag har inga som helst konstigheter till problem att man går ut och kritiserar domslut om det är någonting man känner sig förfördelad om. Jag tycker att det är konstigt om man liksom försöker ta det till någon form av konspirationsteori. Att det ska vara alla mot Djurgården som Garpenlöv sa. Och det köper jag inte alls. Jag menar, domare... Ibland blir domslut fel, och som när du har en lagtillhörighet, Fredrik och Dagen, hur många gånger har ni inte känt att domarna dömer mot er? Och fans, när jag sitter och ser Liverpool så tycker man alltid att domarna är mot den.
Jag har aldrig under mina år som tränare haft domarna på min sida. Aldrig!
Nej, såklart.
Jag tror att det är en konspirationsteori. Ja, mot klart. Mig under såklart. Min karriär
såklart. Men det jag skulle säga, jag tycker att och jag, vad jag kunde utlösa av KG Stoppel, så tror jag att han ångrade ordvalet. Han var ju såklart eld och låger förbannad efter matchet. Men jag tycker att det är onödigt och inte värdigt att på sportchef att säga att det är skräp. Det tycker jag är ett ordval han borde ha valt ett annat. Men det blir också, det är samma sak med Anton Blomqvist, att han sa spela fult, han har sagt spela hårt, så blir det också en helt annan diskussion. Det blir ordval som blir fel i stridens hetta.
Jag sa det i före match 2 i studion när vi hade det snacket om Stoppel, att det handlar också om någon värdighet, och det här är ett större problem. Dagen, du har en fot i domarvärlden och kan säkert se det från det perspektivet. Lars, du har varit i media länge. Jag har varit tränare. Vi vet alla om svårigheten att få fler domare till sporten, och vi vet att vi är absolut beroende av dem. Och då funderar jag på klimatet, och jag har sett en del rubriker, så att Stefan Hedlund numera i Rappersville, Skellefteå en gång i tiden, som hade varit över och tittat på någon NHL-match tror jag, och reagerar på att där är det inte något snack. Han jobbar i Schweiz där jag var, där det var äldre domare. Det här vet jag att du, Dagen, tog upp med Ryman i studion i match 2. Vi måste tänka över i svensk hockey hur vi förhåller oss till varandra och till domarna, vad vi lägger fokus på. Det ska dessutom vi i media, om jag får kalla oss mig, jag är inte journalist.
Ja,
jag är expert.
Du är där.
Ja, jag är i det klägget. Att hur vi också analyserar, använder repriser, pratar om situationer. Vi skapar ju ett klimat som till slut kommer att slå tillbaks. För jag skulle fan må dåligt om jag var domare och ständigt levde i detta. För det är ju en sak att få kritik, och domarna får inte ha ömma fötter, ömma tår. De måste kunna tryckas till och få kritik när det inte är bra. Men kritiken måste komma på ett annat sätt.
Ja, så är det ju verkligen. Sen... Jag har varit i så många situationer där jag har stått efter matcher och tänkt bara, vad fan sa jag nu? Nu får jag skämmas här. Och jag tror att Stoppel även kände det, att han liksom, det skulle han ångra ovalet, att det brann igen. De har varit under mycket press, och det är inte försvarsbart, bara för man kan inte uttala sig så ändå. Man måste välja ordvalen. Men jag förstår också känslan när man är där och då. Men vi, som Fredrik säger, vi måste börja, om vi vill ha bättre domare, så måste alla lag och hela hockeysverige tänka på hur vi ska göra för att få bättre hockeydomar. Och det är ingen som kommer vilja börja döma om det ser ut som det gör just nu, det här klimatet vi har.
Nej, och jag tror att det är en diskussion som man kommer måste ha efter säsongen för att och göra någon form av förändring på det här. Jag tycker att det landar i att du måste ha någon form av respekt för rätt skipare. På samma sätt som att jag har respekt om en polis som, om jag blir stannad en polis som är 55 år gammal och ser förbannad ut på mig, då tycker jag att det hör till att man ska ha respekt för rättsväsendet. Jag tycker att det är exakt samma sak när det kommer till en domare, att du kan vara förbannad för en sekund, men sen ska du veta att nu drar inte jag igen käften nu så ryker jag, då tränar inte jag nästa match, eller så spelar jag inte nästa match, eller så sätter mitt lag i skiten när jag får en tvåa för att jag beter mig som en rövhatt. Det måste finnas en gräns där domarna bestämmer och där det finns en gräns som inte får passeras.
Jag ska vara helt, dömer ju nu och får se om man ska döma vidare. Men en sak som gör att jag inte kanske vill döma vidare är just det klimat vi har med sociala medier. Jag vill inte att mina döttrar när jag blir äldre ska behöva utstå det som det är just nu, för det är sjukt hur det ser ut. Och ska jag vara då domare eller vara i den positionen, så kommer de läsa det någon gång om mig, vad jag är för någon.
Jag menar, det är bara att konstatera att återigen, folk har en tendens att blanda ihop begreppen. Kritik måste man kunna tåla. Man måste kunna utstå tuffa situationer, massivt tryck i arenorna. Men det som blir nästa steg, och det tror jag inte alla riktigt tänker på, och det är långt ifrån alla människor som beter sig som idioter, men jag har läst några av meddelandena som domaransvariga har fått till exempel. Jag kan gå till vad jag och vi får till oss under en match som i matchserien Björklöven-Djurgården, eller nu under de här inledande två, folk som skriver via sociala medier eller på annat sätt kontaktar för att vi uttrycker oss. Jag skojar och sa, jag fick ju till och med under påsk när jag var ledig, så är det folk som skickar dumheter till mig fast jag inte ens jobbar. Då är det ungefär som att de hör inte ens vem som säger det, men jag måste skriva till någon, och det tycker jag det övergår mitt förstånd, och det är vidrigheter som folk får till sig för att folk tappar omdömet fullständigt. Och att då nästa steg är, då kan vi inte sitta och vara fundersamma varför folk blir hotade eller varför folk lämnar sina uppdrag. Jag menar, all rimlighet är passerad.
Exakt det är problemet, att det finns folk som bara brinner av och är förbannade för stunden. Men sen finns det faktiskt de som är för korkade för att fatta vart gränsen går. Som då drar på sig en skidmask och åker hem till en spelare och liksom står och knackar på så att en spelare får gömma sina barn i en garderob när han är hemma och är ledig från en match. Det är bara att konstatera att klimatet hör ihop. Det spiller över på de som är för dumma för att fatta vart gränsen går. Och det här måste vi ta ett kraftslag mot, för att det är inte värdigt vuxna människor att bete sig som man gör under de här slutspelen. Att det ska vara känslor, man ska ha person, man ska vara förbannad, absolut. Men att hitta någon jävla rim och ranson vart gränsen går.
Sen är jag, vi var inne på det i sändningen, du och jag, Lars, intervjuar Ryman. Jag är lite orolig för den här generationsväxlingen vi har i domarna. Jag tycker att det går, liksom hela samhället, det ska gå, och så som vi ser spelare, det ska gå så jäkla fort upp snabbt. Vi ser nu heltidsanställda domare som dömer 80 matcher. Förr i tiden så dömde de kanske 12-13. De kom in successivt i det. Vi ser i SHL.
De unga nya, ja.
Ja, man ser i SHL nu. Man tar bort de här som har den här erfarenheten, som har dömt länge. Vi måste hitta en mix där de här äldre domarna ger det de dömer. För matchledarskap är för mig det viktigaste vi har i dömning. Du kan ha en regelbok hur mycket du vill, men så länge du inte har matchledarskap och erfarenhet från den här nivån, så är det ett problem.
Men jag sitter ju inte på all insikt, för jag är inte i domarvärlden så att säga. Men jag får ju också intrycket när man hör lite folk att det här är en ekonomisk fråga. Det är lättare att fånga upp en ung domare som är driven av en ambition att få en karriär. Det kanske är en billigare kostnad än det är att behålla äldre domare som parerar ett civilt jobb, familj med att döma. Och då tror jag vi är väldigt snett ute. Domarkostnaden får inte vara någonting som är avgörande för kvaliteten, utan kostar det lite mer att ha bra domare, äldre domare, så måste det få kosta lite mer. Och det där är ju också ett samband med kanske hela samhällets tänk. Tränarsidan är ju också någonting som vi har haft en tendens under några år att plocka bort äldre tränare, för man tycker att det börjar bli mossigt, de har inte koll på video, de är inte lika up to date. Men tittar vi i ett stort perspektiv, så behövs ju det på alla positioner i samhället. Människor som har erfarenhet av livet, som vågar ta rätt beslut, som har förståndet.
Det är lite en åldersdiskriminering på det här. Jag menar, kolla till det landet där jag följer mycket idrott, i NBA och NFL. Det absolut viktigaste och som du har i ditt CV, det är rutin, meriter och livserfarenhet. Du har varit med och stått när det blåst under lång tid. Och jag menar, Sverige är ganska dåliga på att uppskatta den typen av rutin. Ja, men det blir ju
så. Jag menar, i domaryrket så behöver det inte vara erfarenhet från att vara domare bara. Vi måste ha en... Från livet, från spelare, om vi vill ha gamla spelare, så kommer vi inte kunna ha... Om en gammal spelare ska in lik mig själv eller någon annan, så kommer det vara tufft att komma in om vi bara tar bort de domarna efter några år. Då kommer vi inte få några som dömer. Det kommer också bli tuffare att komma in i senare skede i den här. Men jag tror att matchledarskap här och ta bort de här, det är fel väg att gå. Jag tror att vi ska värna om de som har den typen av ryggsäck med den typen av matcher.
Vi ska göra en specialpodd efter säsongen, kan jag utlova redan nu, där vi ska gå till botten på det här. Vi ska sätta oss med hockeymänniskor utanför våran trio och försöka se vad man kan hitta för lösningar på det här på sikt. För det här är en av de viktigaste frågorna som vi har i idrotten framöver. Att se över att klimatet blir bättre samtidigt som vi behåller känslorna i sporten. Det är för en annan dag. Nu är jag less på att prata om det här.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dagen, en sista.
En till vi ska bara klargöra. Det är ju Fredrik Söderströms förkortningar. Han är svårt för förkortningar.
Ja, just det.
Allt kontroll, delete, vi har geten, men nu har vi en ny.
Ja, vi har en ny.
Yes! Får
jag, ta den här då? Det är ju så här att vi har ju pratat om när vi satt på en superfredag. Ja, men då får det så vara. Vi satt ju på en superfredag för några veckor sedan och då kläckte ju Fredrik ur sig. Det var en diskussion om The Goat och det kom upp jätter på sociala medier för det var snack om The Goat. Det var väl för att Wayne Gretzky var och gjorde någon hälsning inför någon match till Niklas Sundström, tror jag att det var. Och då sa Fredrik, det här med get, vad är det? Jag hade helt missat den diskussionen. Och nu när vi åker bil till Umeå för match 2 i finalserien så började jag prata om en kompis till mig. Jag var toastmaster på ett bröllop där jag hade skojat om att GES skulle komma och vara gästartist. Det var ju bara ett rent skämt och det är en lång historia med det. Då klänker Fredrik ut, GES? Vilka är det? Vad är det? ingen ja, men, som helst aning vad GES
var. Låt mig försvara mig själv nu. För det första så är det inte, det vet till och med jag, att det inte är jättefräckt att vara fullt insatt i GES. Eller hur?
Det är det.
Och det heter ju GES och inte GES. Sen jobbar jag med två av de sluddrigaste i svensk tv. Och jag behöver inte nämna så mycket mer vilka de är. Lyssna noggrant när de herrarna pratar. Så förstår ni varför det kan bli missförstånd ibland.
Ja, du får fan uppdatera det med allt kontroll delete, slå fan.
Det roliga, det som är så kul med Fredrik är att han är så intelligent, men är ju nästan dum i huvudet när det kommer till vissa saker.
Ja, men jag kan ge en helt annan sak. Som jag sa, ni hugger ju på allt här. Som jag sa nu häromdagen, det var ju utanför ishallen, arenan i Övik, så stod det bilar uppradade där, spelare bilar. Så sa jag, och jag skäms ju inte för att säga det här, men det är ganska nyligen som jag lärde mig att Ford och, vad hette det andra nu då?
Mustang
var samma sak.
Det är en Ford Mustang.
Ja, för jag trodde att Mustang var ett märke. Då får ni också sådana här fnissattacker.
Jag tror att jag sa till dig, din jävla idiot.
Ja. Men man kan liksom inte få full koll på allt.
Ja, det är det med proppskåpet och elektrikerna som har satt grunden för det här, Fredrik. Men det är kul att höra om dina utmaningar i livet nu. Vi går vidare till hockeyn och till silly season. Där händer det saker. Och jag tänker vi ska börja med en punkt som Daggen vet jag brinner för. För du känner till en av Brynäs nyförvärv väldigt väl som du har följt. Först ska vi bara säga Johan Larsson är klar för ett nytt kontrakt i Brynäs. Starkt att ha Johan Larsson i Hockeyallsvenskan. Och dessutom har man gjort klart med Anton Johannesen från Dalen. Och det gick du igång ordentligt på Daggen.
Ja, det här är en spelare som jag gillar otroligt mycket. Jag har haft förmånen och dömt i Dalen eller i Norra Hammar. Heter det ju, utanför Jönköping. Jag har dömt han några gånger och var barnsligt förtjust i hans skicklighet. Har otroligt bra spel. Sin enda negativa med honom är fysiken, att han ska klara av Hockeyallsvenskan. Men det där kan vara ett otroligt bra nyfär om ett lag som också förväntas vara i toppen och kan låta spela mycket och framförallt få förtroende att dala lite i prestation.
Kan man säga nya Pontus Näsén eller nya Joel Persson-värvningen?
Han är ju ganska liten spelare, men alltså otrolig spelskicklighet och passningsläggare och har alla attribut för att kunna vara en framtida storspelare i svensk hockey.
Och sen tyckte ju Fredrik att det var klämkäckt och kul att Björklöven var lite lustiga på sina sociala medier. Först när de tog en Viktor Stråles hund för att presentera Fredrik Weigels förlängning. Och sen så åkte någon i bil till Wimpos Arena och spelade Dover. När vi såg på varann, när vi lämnade oss land, då vi möttes mellan Dover, Kente. Det tycker jag är lite kul.
Ja. Det var ju sådär sångröst.
Ja, men. Med bristande ödmjukhet så kommer man långt här i livet tills det plötsligt tar stopp.
Dover Nilsson är klar för Björklöven.
Jag tycker att det är ett bra... Ja, men, och det, nu ramlar ju in rekryteringar. Och vi har ju våra uppfattningar och förhoppningar. Sen tillhör ju de som känner att det handlar om pusslet också lite grann. Vad får man för lag? Vad får den här spelaren för roll, för position? Vad kan man ha för förtroende? Vad har spelaren själv för ansvar att hitta in i det? Men det känns som att det kommer vara en ganska intensiv rullians de närmaste veckorna på rekryteringar i klubbarna.
Mm. Men Björklöven då som får Weigel stannar, Rahim Essay ska stanna, man tackar av Alex Hutchins för var det 6 eller 8 säsonger, jag minns inte exakt. Då var Nilsson klar. Jimmy Jansson klar för 4 nya år i Västerås dagen.
Ja, jag var ju inne på att man skulle att för hans del också kanske se sig om, men nu nya 4 år, så klart att det är ju en riktigt bra spelare på den här nivån, så det är såklart att han kommer vara bra och det är deras kapten och han ska stå längst fram. Sen får vi se om de väljer att förlänga med den andra stommen som finns runt honom eller om man bygger om den helt, men Jimmy kommer ju vara bra såklart, men jag trodde verkligen för hans utveckling och för Västerås att det kanske var dags att ta ett sånt tufft besked att man kanske gick vidare.
Västerås, när vi pratade om, kan vi också tillägga att de har kontrakterat Örjan Lindmark som assisterande tränare till Carl Helmersson som har jobbat tillsammans med Johan Hedberg de senaste 3 säsongerna i Mora. Så att,
det hade jag missat.
Ja, det kom ut här, såg jag. Vi läste någon spekulation kring det, men
det är lite spännande.
Ja, och Mora har i sin tur presenterat Fabian Gunnarsson och Thomas Skogs. Fabian Gunnarsson som har jobbat med Daniel Hermansson på juniorsidan fortsätter i par, och så ska Thomas Skogs som har varit fystränare, som jag förstod det, också bli uttalad assisterande tränare.
Fick inte Örjan vara kvar i Mora?
Jag vet inte hur turen har gått. Jag känner Örjan Lindmark sedan gammalt och vet att en väldigt klok tränare, var väldigt duktig spelare på sin tid utan att få rubriken, en sån där som jag, alla tränares dröm. Fantastisk, graciös skridskoåkare, spelade enkelt, tog inte så mycket plats, ingen stöddig rackare utan väldigt ödmjuk. Har ju varit så i tränarrollen också. Jag tror att han tillsammans med Johan Hedberg är en stor förklaring till Moras trygghet under de här säsongerna. Så att om det var så att Mora inte ville ha honom kvar eller om han ville vidare, det vet jag inte.
De byter ut hela tränarstaben. Peter Iversen har ju lämnat också, så det är väl naturligt att man byter ut många av positionerna när man väl byter tränarstab.
Ja, men jag trodde faktiskt om de skulle ha kvar någon så hade det varit Örjan man skulle ha kvar i den positionen, just med att man har mycket spelare in, mycket spelare ut, man vill ha någon slags kontinuitet på någonting i Mora, så trodde jag verkligen att Örjan skulle vara den som var kvar och stod bredvid
Hermansson.
I det här båset, nu tappar jag
Hermansson.
Men att han blir klar för Västerås ser jag som positivt. Jag tycker att det är en väldigt intressant rekrytering tillsammans med Karl Helmersson.
Jag tycker också att Ludvig Levinsson till Mora känns som en väldigt pigg och fräsch rekrytering till Mora. Det känns ju exakt som den spelaren som lockas av Moras sätt att utveckla spelare.
Jättebra. Tycker det var Tingsryds bästa spelare i framförallt kvalet nu när han kom tillbaka från skada, så var han riktigt bra.
Ska vi ta ett grepp då? För nu torsdag kväll när vi spelar här, nu får ni ta i beaktning nu att vi vet inte hur det går torsdag kväll i omgång 9 i det hockeyallsvenska kvalet. Men det är ju löjligt vad jämnt det är. Alltså, och det kommer att bli, det skulle ju kunna bli nästan exakt samma läge som det var i fjol i kvalet i hockeyallsvenskan. Det är ju så att Hudiksvall toppar på 16 poäng. Lika många poäng som Nybro har också 16. Kalmar 14, Väsby 13, Troja 10. Troja är väl i princip körda, vilket gör att det står mellan Väsby, Kalmar, Nybro och Hudik. Och Hudik har en första kedja som minst sagt har levererat med Kristoffer Jansson, Alexander Bjurström, Jesper Wiberg med 29 poäng de 7 matcherna som har spelats. Vad är era take på det här kvalet? För det är ju löjligt jämnt. Det är ju bara Peter som är helt avsågade som bara 3 poäng.
Det såg ut så här förra året också. Jag berättade faktiskt för Daggen nu när vi var på långresa tillsammans om förra säsongen. Då vet jag att vi stod i båset i Umeå, någon av finalmatcherna där, Björklöven HV71, när vi följde det här via diverse olika kanaler. Och jag vet att du uppdaterade mig, Lars, och sa att nu var det vänt, nu har det där hänt, det är de som är klara. Jag vet att jag sådär rent spontant, vad är det sant? Fast jag inte hade några personliga relationer till det, så var det ju så orimligt dramatiskt in i det sista. Och det ser ju faktiskt ut så. Jag såg att det var någon som hade räknat ut att teoretiskt skulle det kunna vara 4 lag på 16 poäng inför den sista matchen. Jag reserverar mig lite för jag har inte gjort uträkningen själv. Men det hade ju varit högdramatiskt. Men känslan är bara att det är Hudiksvall som sitter i den bästa situationen just nu. Man har plus 6 i målskillnad. Det de har är dock att de ska till Väsby. Nu läste jag också att de hade plus på Väsby under säsongen, men det har noll betydelse i ett sånt här läge. Och det är ett Väsby som har spetsat till det. Så att jag nöjer mig i starten med att konstatera att Hudik har bäst utgångsläge.
Kalmar har också en bra chans. De möter ju Piteå nu näst sista omgången ikväll. Och sen så har de Väsby hemma då i sista. Det kan ju bli en ruggigt tight match. Nybro har väl lätta spelschema. De har Troja borta förvisso, den är tuff. Men sen avslutar de med Piteå hemma i den sista matchen. Så det kommer ju bli...
De är bara avhängda lag, Nybro.
Exakt.
Hudik har ju alltid sin egen... Nej, men jag menar bara att de har ingenting att spela om. Och det kan vara det tuffaste man har, såklart. Piteå har ju verkligen checkat ut från match 1, känns som. Men Troja vart ju precis senaste omgången att de inte hade någon chans. Så får vi se om de kan hitta någonting. De är tunga med att de har varit ineffektiva under hela säsongen. Och det visar sig ju verkligen i den här kvalserien också att man inte hittar rätt på de positionerna.
Hudik hade ju 2-0 borta mot Kalmar, men då vände ju Kalmar och vann i förlängning med avgörande där, vilket gör att vi har det här dramat i den sista omgången. Att då Hudik har 16, Nybro 16 och Kalmar 14. Vad tror ni då? Är det Nybros lätta spelschema eller är det Hudik som inte vill falla på målsnöret igen? För de hade ju allting i egna händer till sista matchen i fjol.
Ja, men sen är det ju coolt av Pontus Nyberg i Nybro gå in och bara ta över det där lagbygget. De har ju haft turbulens med två tränare som har stuckit nu. Pontus står stark som assisterande tränare, tar över nu och gjort det sjukt bra i den här kvalserien. Så jag trodde ju inte på någon av Hudik och Nybro. Jag hade ju mina Kalmar, Troja och Väsby där, så jag får väl känna på att Nybros lätta spelschema. Jag säger lätta nu, Fredrik, för att de har två avhängda lag.
Jag förstår precis hur du tänker. Jag vet bara att vi hade det där snacket inför slutet på grundserien i Allsvenskan också. Och pratade även om problematiken med det där att man bara ska vinna. Men det är gynnsamt. Hudiksvall har satt sig i förarsätet. Jag tänker också att med tanke på deras förra säsong då, där de hade det. De låg väldigt bra till med någon match kvar. De var med i sekunder kvar. Och sen faller man när Östersund tog den platsen. Jag nöjer mig med att konstatera att det ska bli ruskigt intressant att se vad näst sista omgången ger. Och vad det sen resulterar i. För det här är ju ändå de tre som ligger bäst till med Hudik, Nybro och Kalmar har ju, det finns ju ett drag, det finns ju en plan, det finns en ambition. Det är inte frågan om någon som har landat i det här läget bara av tillfälligheter, utan det känns som man bygger för att kunna ta en allsvensk möjlighet. Så att oavsett vilket lag det blir så kommer det vara ett lag som kommer ha möjlighet att tävla hyfsat i Hockeyallsvenskan.
Det är samma sak där också, att jag såg att sportchefen i Hudik, Lars Lillis Lövblom, gick ut och kritiserade han och Dennis Hall, tyckte att det var helt sjukt att de inte fick några utvisningar med sig nere i Småland. Så det blåser i det här kvalet också, minst sagt.
Sätta press. Handlar om det.
Där kan du gilla att tippa. Tror du att det är Nybro tar det eller?
Jag säger att vinner Hudik ikväll så tar de det.
Ja, men vi ska ju tippa olika. Jag kan inte byta ut Hudik.
Nej, men då kör jag. Jag kör Nybro Vikings. Ta dem. De har ju faktiskt framförallt, de var ju uppe i Hockeyallsvenskan för många år sedan och käkade alltid vid pizza. Då finns ju alltså en Bond-pizza i Nybro. Men 007 skriver de med kebabsåsen på. Och den är så stark.
Gör de
så
det? Det är,
jajamän.
Skriver 007 på pizza med kebabsås. Det är fan paketering av världsklassen då.
Jag hoppas att den pizzan är. Det här är ju alltså 2007 skulle jag nog säga. 2007.
Såklart. Det är 007.
Ja, precis. Men då hade vi den pizzan. Jag kommer ihåg att de eftersvettningarna hade efter den. Det var det värsta jag varit med om.
Efter då matchen som var i tisdags när du fick göra comeback, då hade du också ganska ordentliga eftersvettningar.
Varje gång vi pratar om Nybro så berättar den storyn rätt kul. Mitt första, backar vi långt tillbaks, någonstans kanske det du pratar om dagen, men det är lite 28-29 någonstans där kanske. Skitsamma, jag är tränare i Nyköping, får ta över, jag var assisterande tränare till Alexander Beljavski som fick lämna, och då fick jag ta över, och första vi gjorde var en borta turné. Vi mötte Växjö som då var i Allsvenskan följt av Oskarshamn, och vi spelade i Växjö på onsdagen, låg kvar där, tränade, åkte på fredagen då skulle vi åka till Oskarshamn för att spela den matchen. Och så vi satt i bussen mörkt sent på hösten. Vi har inte liksom så bra koll, men vi ska ju till Oskarshamn och spela. Och sen var det väl någon av ledarna som sa, men vad är vi där? Är inte det här fel i tid? Och så säger, när vi frågar busschauffören, så sa han, vi rullar in vid ishallen om 10 minuter. Och då var det ju någon som sa, vilken ishall? Ja, men det är väl Nybro ni ska spela mot. Då skulle vi alltså till Oskarshamn. Och den enda gången jag varit med om på E22an utanför vid Kalmartrakten, där bussen ligger i vänsterfil och kör om bilar. Vi kom till Oskarshamn en timme före nedsläpp istället för drygt 2 timmar. Dock vann vi matchen, så att han hade fel på sin inställning och tanke var vi skulle någonstans. Men Nybro är, för att sätta punkt på det, en liten stad, ort, men det är ett jädra hockeyintresse, och det finns en kultur där som jag tycker och alltid upplevt som ganska häftig, så att skulle de ta den platsen så då blir det åka av.
Verkligen. Fin arena också. Du har ju varit där.
Var det, ja, men de har gjort om det. Liljas heter det nu, va?
Liljas, nyrenoverad, den gamla hallen, man känner ju kvar den gamla, men det är
men det är sämsta fräsch, båsen. Väldigt. Det är sämsta båsen. Det går inte att stå någonstans.
Exakt, det ser ut verkligen som de här tränarna har lite problem där, men den är härlig publik också. Bra tryck på matcherna under hela serien.
Är det Liljas arena den heter?
Liljas arena, är det bilfirma tror jag. Men jag tänker också att den som vill bli mer påläst om Nybro bara för att få en skrattstund ska ju gå in och lyssna till, titta på den så
nej, men jag klipper in den här. Det är ju en ruggig klassiker. Vi avslutar podden med klassisk referat som finns på YouTube. Det är ju faktiskt ett av de roligaste klippen som går att lyssna på. Så jag slänger in det. Det här blir en liten teaser. Det kommer som avslutning på podden. Det är väl, om jag inte minns helt fel, så är det någon form av webbradio där det är en lokal profil som kommenterar match för Nybro. Det här måste ju vara 20 år sedan.
Ja, men och det ska också tilläggas att han var på P4 Kalmar. Han har jobbat på radion på riktigt, så att
Håkan
säga.
Håkan Lönngren heter han.
Precis.
Men slå han på käften.
För fan.
Slå gärna.
Håkan Lönngren. Det är underbart.
Ja, jag ska lägga in det. Vad sa du?
Ska på SM-final och inte jobba och bara gå dit och njuta och ta en bärs, ska jag göra.
Fan vad trevligt.
Trevligt. I Vida.
I Vida
Arena.
Eller
får du sitta i hallen bredvid?
Nej, inte Lake Dome. Jag får sitta i Vida idag. Det ska bli underbart att gå dit.
Ja, det är faktiskt är något fint speciellt att gå och se på hockey på läktare. Och Fredrik, hur ska du konsumera finalerna i helgen då? Vi är lediga både... Nej, fan, du jobbar ju. Dagen, hur ska du konsumera finalerna fredag och söndag? För både du är lediga fredag och söndag.
Jag ska framförallt sitta i soffan, njuta av Fredrik och Kajsa och Harald och Tobbe. Så det kommer bli underhållning såklart. Och hovet, så som det har varit, den elektriska stämning som har varit där på hovet, det är ju en extra kraft såklart. Så får se vilka som kan hantera känslorna på rätt sätt.
Skit i oss, fokusera på härlig hockey, för det kommer att bli. Jag är tämligen övertygad om det. Visst får man känslan att förväntningarna plötsligt landar exceptionellt mycket på Djurgården plötsligt.
Ja, så är lite det. Så är det faktiskt.
Jag får hemmaplansfördel nu.
Jag har faktiskt funderat, jag har ett ärende som jag ska behöva göra i Stockholm nästa vecka. Och nu vet vi inte om det blir match 6. Jag är faktiskt lite lur på om jag ska dra ner bara för att se matchen på plats på söndag, bara för att jag är så taggad på att se matcherna trots att jag är ledig. Det fy fan vad heter det? Det är ju faktiskt en grym final. Alltså jag menar, det är spänningen och liksom, nu tycker jag att de börjar bli lite sura på varandra. Det är fortfarande lite fysik i den här finalserien än vad man hade förväntat sig. Framförallt när man kommer från semifinalen mellan Björklöven och Djurgården. Men det är ändå underhållning av väldigt, väldigt hög nivå, ska jag påstå. Fredrik, vad tycker du?
Jag håller med. Det är, så är det. Och jag tycker inramning alltifrån hur... Nu har vi sett i Örnsköldsvik 2 matcher fullsatt, det är tifon, det är musik och ljud och ljus som är på ett sätt som gör det. Man får lite rysningar, jag tycker att lagen också bjuder till. Men sen kan man ha tycke och smak om vad det ska vara för karaktär på matcherna, men nog är det kvalitet, det är 2 värdiga lag, det fortsätter vidare. Så att det här är ju, och någonting vansinnigt vackert som står på spel, en SHL-plats.
Jag tycker att det är härligt med de här introna man har börjat med, tänder upp hallen, man har det här hymnen som går, jäkla stämning i alla arenor just nu med det som är, och de bjuder verkligen till, så publiken får ju 5+ i det här slutspelet, måste jag verkligen säga.
Är ju faktiskt på hovet vet man ju att då är det alltid samma sak, men jag tycker att den har varit lite kritiserad i Örnsköldsvik, den här förenade i Viljans vackra namn som de kör inför det, men jag tycker att de har gjort rätt och tagit tillbaka den i finalserien nu, för den har ju faktiskt varit riktigt häftig när den har startat innan introt där, så det måste jag säga är bra.
En sak med det där som är intressant, som tränare så är man ju väldigt lite intresserad av vad som händer före match. Du sitter i en bunker både hemma och borta under varje match. Du kommer ut egentligen till nedsläpp börjar, så att man missar det där. Och sen jag började på C-more så har ju plötsligt insett att fan, det föregås ju innan man kommer ut där någonting som är lite spektakulärt och intressant. Sen har jag inte alltid uppfattat de här sångerna och låtarna, och jag har dessutom ett dilemma att när de skriker, jag har ju svårt att höra låttexter, varför jag har sjungit så fel genom alla år i mitt liv, men och än mer när publiken sjunger så står jag ofta och fnissar, för jag får för mig att de säger någonting helt annat än vad de i själva verket sjunger, speciellt när de är förbannade, vilket kan göra det hela lite roligare.
Häftigt blir det. 18.30 drar igång, och med det så säger vi tack för oss och avslutar vi med det här fullständigt magiska klippet. Ska ni söka reda på det på YouTube så heter det Håkan Lundgren, Nybro Viking, som ni vill gå in och höra det här igen. För det här är förbannat roligt. 13 år sedan är det. Det var alltså 2010 som Håkan Lundgren satte det här radioreferatet, eller vad det riktigt är nu, utan det är någon form av mellanting. Fredrik, jag önskar att du är lite mer så här i sändningen på fredag, om det är så att jag sitter vid din soffa.
Jag ska inspireras av Håkan.
Ja, det är bra. Men det tackar vi för oss, och så avslutar vi Håkan Lundgren, och så ses vi 18.30, ni som vill se final nummer 3 på fredag kväll. Ha det gott, tja tja.
Rätt upp i plocken, vad fan håller han på med ni? Va? 2-2 efter den första perioden, 1-0 i den andra perioden. Jag har sammanlagt 3-2-ledning för Nybro efter två perioder. Satan! Skotten första perioden 16-9, andra perioden 12-10. Yes! Yes! Och första perioden var spännande, underhållande, mål och trevligt spel. Nu! Go! Sätt den! Så var den andra perioden rena katastrofen. Men 18 minuter i utvisningsbåset. Det var allt från slagsmål, boxning, osportligt spel, på målvakter, utan målvakter. Mycket otrevligt. Titta, slå hjärnan! Jag skyller lite på domartrion som blåste offside, och de blåste icing när det överhuvudtaget inte var i närheten. Den är ju för fan inte över linjen ens en gång. Samuel Eftenen fick 2+2 för Raffing, och samtidigt fick Patrik Ulin 2+2 för Raffing när de båda small ihop och började bråka. Hade jag fört en klubbjävel rätt mellan ögonen om jag hade legat där. Rätt upp hade det bara smält. Det har inte gjort om det flera gånger. Johnny Ågren och Jonas Finnolsen hade en liten uppgörelse. Fick bara 2 minuter var för den uppgörelsen.
Jag åker han så det visslar om att.
Sen hade vi Jonas Nilssons sköna skott i stolpen, en klockren sådan, 18.30.
Ja men helvete, spela eller skjut!
18.45 så hade Västerås en klockren i Stockholm. Stockholm heter det inte, det är stolpen.
Vad fan tjabblar du om, din idiot?
Det var behållningen av den andra perioden. Förutom Martin Gustafssons eleganta passning fram till brodern Henrik Gustafsson, som gjorde 3-2 efter 14.47 i den andra perioden. Nybro leder 3-2.
Go då, go, 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 go!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.